Ja, det är ett stort ämne som vi ska tala om nu. Jag ska försöka att inte hålla på i 7 timmar som jag kanske skulle behöva för att tala om de saker som Da Vinci-koden tar upp och vad Da Vinci-koden handlar om. Jag ska försöka koncentrera mig kring Jesu person, till frågan om Maria Magdalena. Men därmed så kommer jag in på Bibeln, på Nya Testamentet, på gnosticismen, hur har Bibeln kommit till, vilka källor finns det, hur förhåller det sig med hemliga sällskap och deras tankar. Ja, det är ganska mycket som tas upp i den här Da Vinci-koden. Boken har ju blivit, som ni vet, oerhört omtalad och efterfrågad. Det är en spännande bok, enligt många i alla fall, en spänningsroman. Den går ut på att det finns säkert hemligheter som Bibeln har gömt undan och som kyrkan har gömt undan. Om de där hemligheterna kommer fram i ljuset så kommer mycket att bli annorlunda. Och då skakas grundvalarna för den kristna tron och för kyrkan. Och därför så försöker kyrkan då hålla tillbaka de här hemligheterna. Och det är då framförallt den katolska kyrkan som attackeras i den här boken. Och det är ju ganska tacksamt för att det finns ju saker som har hänt under kyrkohistoriens gång. Saker inom den katolska kyrkan som har upprört många. Och då är det väl tänkbart att kanske katolska kyrkan också har fifflat när det gäller bekännelsen om Jesus och frågan om Nya Testamentet som ett korrekt vittnesbörd om vem Jesus var. Så vi har mycket att komma in på. Boken har alltså blivit oerhört uppmärksammad. Den har skrivits av Dan Brown. Den kom ut i original 2003. Och när jag började forska i det här ämnet då hade boken tryckts i mer än 12 miljoner exemplar. Nej, det kanske inte är sant. Det var 8 miljoner exemplar när jag började studera saken. Och sen bara några månader senare så var det 12 miljoner exemplar. Och idag så är boken kanske ännu mera spridd. Kanske 15 miljoner eller ännu fler. Om ni har gått på bokrea så har ni sett hur den svenska översättningen i regel finns på stora pallar alldeles innanför entréerna till olika affärer. Och när jag började forska i det här då hade den svenska utgåvan tryckts i 500 000 exemplar. Och idag så kanske den är spridd i uppemot 1 miljon. Boken kommer också att filmas, berättas det. Premiär för filmen ska bli i maj 2006 med Tom Hanks i huvudrollen. Ja, innan jag går in på detaljer om, eller sådant i Da Vinci-koden som framförallt handlar om kristendomen, om Jesus och Maria Magdalena med mera, så kanske vi bör sammanfatta helt kort vad boken handlar om. Får jag fråga hur många har läst boken? Det är nästan hälften, ja det är nog hälften kanske av, det var ju bra. Och den här boken den börjar ju dramatiskt med ett uppseendeväckande mord. Det ligger, själva intendenten för Louvren ligger mördad på golvet. Och en känd forskare från Amerika som har kommit till Paris, han heter Robert Langdon. Han blir uppringd på natten och får ta sig dit. Och så sätter handlingen igång. Det visar sig ganska snart att det här mordet har att göra med hemligheter på något sätt. Ett skiffer hittar man i närheten av den döda kroppen. Och den här mannen, experten från Amerika, konsthistoriker, symbolikexpert, han kanske vet någonting om det här. Han får hjälp också av en kvinna från franska polisen, en kryptograf som heter Sophie. Nevö. De flesta namnen i den här boken har en symbolisk innebörd. Sophie Nevö, det betyder alltså den nya visheten. Och den här boken går ju just ut på att det finns en vishet som kyrkan har undertryckt. Och det blir en jakt på den här visheten eller på de här hemligheterna, och vart efter jakten pågår så kommer det fram nya ledtrådar. Det blir en jakt med tiden, för att katolska kyrkan försöker nu också att få stopp på hela den här processen. Tänk om den här hemligheten kommer fram. Och inom katolska kyrkan finns det en organisation som heter Opus Dei. Och det är en märklig man inom den rörelsen som har fått uppdraget att försöka stoppa de här efterforskningarna och att ta till mord där så behövs. Det är alltså en revolutionerande historisk hemlighet som man är på spåren. Och i jakten på den här hemligheten så kopplas ytterligare en expert in. En märklig engelsman som heter Sir Leigh Teabing. Och han verkar också vara mycket kunnig. Det som gör att många inte tar den här boken bara för en fiktion. Att man skriver en spänningsroman så kan man ju fantisera och hitta på en hel del. Men ganska många tar de flesta av uppgifterna på allvar, eller i alla fall tänker sig att ganska mycket av det som påstås måste nog ändå vara sant. Det måste nog ligga en hel del bakom det. Det beror förmodligen på att boken börjar med en sida där det står facts på engelska, fakta. Så det här är inte fantasier, utan det finns verkliga fakta. Och de här experterna verkar ju ha reda på sig. Langdon och Teabing verkar ju vara riktigt kunniga personer. Så det spelar nog en stor roll, för jag har frågat mig hur kommer det sig att så många går på det här. Det kan ju också bero på att kunskapen om Bibeln och kyrkohistorien och många andra saker som berörs här är inte så stor. Det känner jag till från skolans värld att i alla fall studenter, gymnasister, de kan tro nästan vad som helst. De vet inte riktigt. Och bibelkunskap och annat är ju inte så överväldigande stor i vår tid. Men kanske också att det är lite inne med konspirationsteorier. Ja, man kanske inte ska säga så att det är inne, för så har det väl alltid varit. Att kunna läsa mellan raderna och hitta hemligheter, det kliar i öronen, som Paulus uttrycker det. Och här har vi en verklig konspirationsteori. Och jag kommer tillbaka till den. Det gäller särskilt ett hemligt sällskap som figurerar i den här boken, som heter Prieuré de Sion. Och det här sällskapet känner till vad som menas med den heliga graal och hur det var med Maria Magdalena och med Jesu äktenskap med Maria Magdalena och deras avkomlingar som finns kvar än idag, enligt den här boken. Ja, långt före att den här boken kom till så har det spekulerats och det har vuxit fram hemliga sällskap. Man kan spåra spekulationer om Maria Magdalena redan på 800-talet efter Kristus. Och det finns spekulationer om lite av varje som omhuldas i hemliga sällskap. Jag vet väldigt lite om frimurarorden. Men det sägs att kommer man upp i den nionde eller högsta nivån, så finns det där också hemligheter som kan ha anknytning till sådana tankar som förs fram i Da Vinci-koden. Ja, vad är det då som lyfts fram i Da Vinci-koden? Vilka hemligheter är man på spåren? Och vilka hemligheter avslöjas? Om vi börjar med grunden för att kunna säga något om Jesus och Maria Magdalena, så får vi då börja med Bibeln och då särskilt Nya Testamentet. Och då för Brown fram den tesen att Bibeln är inte att lita på. Bibeln, den har förändrats hela tiden. Den har aldrig blivit färdig. Genom oräkneliga översättningar, tillägg och revisioner har texten hela tiden stuvats om och förändrats, manipulerats. Det har aldrig funnits en slutgiltig version av boken, skriver Brown, svenska utgåvan, sidan 263. Ja, hur förhåller det sig egentligen med den här saken? Olika översättningar av Bibeln har ju gjorts. Men en översättning av Bibeln eller av vilken annan bok som helst kan ju inte och får inte förändra eller utveckla den bok som man översätter. August Strindberg eller Selma Lagerlöf eller någon i vår tid som får sin bok översatt blir ju rasande om översättarna gör om boken, drar ifrån och lägger till och läser in nya saker som författaren inte har sagt. Varje översättning måste ju så noggrant som möjligt förmedla det som står i boken i fråga. Och det gäller också Bibeln. Och dessutom är det ännu allvarligare med Bibeln när det gäller att lägga till eller ta ifrån. För det här dokumentet påstås vara ett heligt dokument. Det får inte förändras på det minsta prick. Det uttalas förbannelse över den som lägger till någonting eller drar ifrån någonting. Och judarna som förvaltade de gammaltestamentliga skrifterna, de var ju oerhört noggranna med hur de gick tillväga när de skrev av Jesaja-rullen eller Jeremia-rullen eller Moseböckerna eller Hesekiels bok eller vilken bok det nu är. Och när man sedan skulle läsa i de heliga rullarna så fick man inte ta med fingret i rullen, utan man fick ha en särskild pekpinne för att det var så heliga texter man hade att göra med. Och när en avskrift började att bli lite trasig så var man mycket noga med att det inte skulle bli missförstånd när det då var suddigt, utan när man hade gjort nya avskrifter så brände man de lite slitna rullarna. Det är tack vare att man på sina håll istället för att bränna förlagorna la dem i en skattkista som sedan var undangömd på ett särskilt ställe i synagogan, som vi har kunnat komma längre tillbaka och se hur såg förlagorna ut. För vi har hittat sådana där skattkistor. Och sedan så hittade vi ju de avskrifter av de gammaltestamentliga texterna som gjordes i Qumran. Och det är alltså av gammaltestamentliga texter, och man hittar då avskrifter som kan dateras i genomsnitt till 200 före Kristi födelse. När det gäller Nya testamentet så är det på samma sätt så att det blev en rad avskrifter, och där har vi så oerhört många avskrifter. Så att när man tar alla dessa tillsammans så kan man ganska lätt sedan gå baklänges och se hur originalen måste ha sett ut. När vi gör översättningar idag så är det ju på samma sätt så att vi gör det dåligt om det vi översätter inte stämmer med grundtexten. Vi får inte lägga till, vi får inte dra ifrån, vi får inte förändra vad som står där. Vi ska så noggrant som möjligt förmedla vad som står i grundtexten. Och gör vi inte det så är det en dålig översättning, och då får vi försöka göra det bättre. Och det gör vi inte genom att hitta på en ny text, utan genom att jämföra ordentligt med hur står det i grundtexten. Så att Bibeln aldrig har blivit färdig, att den hela tiden görs om, att man lägger till och drar ifrån, det är nys, det är bara ett påhitt. Så är det inte. Man vet att gamla testamentet, man kan inte alltid datera exakt när en bok är färdig, men man vet att samtliga 39 böcker är färdiga kring 400 före Kristus. Det finns en del kritiker som tänker att några av dem var nog inte färdiga förrän kanske 200 före Kristus. Men det är väldigt dåliga argument för den saken. Hur som helst är böckerna färdiga och har funnits där länge innan Kristus föds, Och när då Kristus föds och verkar, så bevaras berättelserna om honom och hur den kristna församlingen växer fram i böcker som kommer till och har skrivits ned från ungefär 45 efter Kristus fram till ungefär till och med 96 efter Kristus. Och mellan 45 och 96 däremellan har alla nytestamentliga böcker kommit till. Och de allra flesta har kommit till före Jerusalems fall år 70 efter Kristus. Så där finns Bibeln. Ja, så säger Brown vidare, och då låter han experten Tibing tala. Konstantin beställde och bekostade en ny bibel där man uteslöt de evangelier som talade om Kristi mänskliga drag och förhärligade de evangelier som beskrev honom som gudomlig. De tidigare evangelierna förbjöds, samlades in och brändes. Fler än 80 evangelier togs i beaktande till Nya testamentet, och ändå valde man att bara ta med ett fåtal, bland andra Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Bibeln så som vi känner den idag sammanställdes av den hedniske romerske kejsaren Konstantin den store. Här är alltsammans bluff. Det är inte en siffra tätt, skulle Robert Broberg säga. Inte någonting av det som här står är korrekt. Och man blir ju förvånad över att så pass många går på det här. Konstantin, det är alltså kejsaren Konstantin den store, som lever kring 300 eller dör på 330-talet. Han har inte beställt någon bibel. Han har inte bekostat någon bibel. Han har inte uteslutit några evangelier. Och det har inte funnits några evangelier tidigare än Matteus, Markus, Lukas och Johannes, som bara framställde Jesus som en vanlig mänsklig person. Det Tibing här tänker på förmodligen, det är att efter det att Nya testamentet har kommit till, så möter de kristna människor som har en annan uppfattning. Och det är framförallt en gnostisk uppfattning som man stöter på och som blir ett problem. Gnostikerna har en helt annan tro, en helt annan uppfattning om Gud, om människan, om skapelsen, om frälsningen. Gnostikerna, de tror det att gamla testamentet hör ihop med en ond gud, en skapargud som är ond, och i Nya testamentet finns det en god gud, och denne gode gud, den menar att skapelsen och kroppen, den är ond. Frälsningen, den går till så att den eviga gudagnistan som finns hos oss ska man försöka genom kunskap förädla och få att stiga gradvis uppåt för att nå tillbaka till fullheten, till ett gudomligt ursprung. Och Jesus, han är då möjligtvis någon form av mellanväsen som kan stimulera och hjälpa den där gudagnistan att stiga mer och mer uppåt. Det finns olika former av gnosticism, och tidigt möter de kristna församlingar gnostiska tankar. Den mest kände gnostiken var Marcion. Och för att han skulle kunna driva sina tankar så var han tvungen att utesluta hela gamla testamentet ur Bibeln. Och gamla testamentet är själva Bibeln, det ursprungliga, själva plattformen. Jesu liv och verksamhet kan inte enligt Nya testamentet förstås om man tar bort själva grunden, alltså gamla testamentet. Allt vad gamla testamentet säger om skapelsen och om den utlovade frälsaren är oerhört viktigt för att man ska förstå Nya testamentet, som inte vill vara annat än uppfyllelsen, fullbordan av vad som har utlovats. Gnostiska evangelier växer fram ungefär, de tidigaste kommer fram ungefär 100 år efter det att Nya testamentet blev till. Och de är egentligen inga evangelier, men man använder det ordet som en litterär kategori, eftersom man i de här då talar om Jesus. Det äldsta är förmodligen Thomas evangeliet, som man har talat om bland olika kyrkofäder och som sedan hittades i Egypten 1945. Och jag kommer tillbaka till Thomas evangeliet. Men därför, efter den tiden och in på 200-talet och 300-talet efter Kristus, så kommer det massor med olika skrifter. De här skrifterna anknyter till vissa personer och vissa detaljer i de bibliska skrifterna. Men sedan broderar man ut och förändrar, så att den kristna kyrkan har aldrig haft några stora problem med de här texterna på det sättet. Att man undrar, vilka texter ska vi ha som riktiga, sanna texter när det gäller Jesus och den kristna tron? Gnostiska texter har aldrig någon gång övervägts att de ska vi nog ta in i kanon, eller de hör nog dit. Utan de har sett med en gång hur dessa texter återger helt andra, till andra intressen och andra tankegångar. Men är man okunnig, så kan man naturligtvis bli lite förvirrad. Jag skulle kunna tänka mig att när det idag framställs nya sådana här texter, det gör det ju fortfarande. José Saramago till exempel, som fick Nobelpriset, han har ju skrivit ett evangelium. Han kallar för evangelium enligt Jesus Kristus. Men han gör inte som Dan Brown då, säger att det här bygger på fakta eller någonting, utan det syns att han broderar på egen hand. Men jag kan tänka mig att en annan läsare säger, ja men det här är kanske lite mer ursprungligt och lite mer korrekt. Eller läser man Marianne Fredriksson, så anknyter hon också till både gamla och nya testamentet, och så hittar hon på och så broderar hon ut. Och det är säkert många som kanske läser det här och tror att det står nog så där i Bibeln, eller det här är nog riktigt det som hon förmedlar. Men den som är lite mera insatt i de heliga skrifterna ser ganska snart hur de här senare skrifterna fabulerar och lägger till och drar ifrån. När Brown säger fler än 80 evangelier togs i beaktande till Nya testamentet, och så sen så valde man bort då 76 stycken och behöll 4, så finns det ingen som helst sanning i det. Vi återkommer lite till det här senare. Konstantin den store, vem han var och vad han gjorde, det finns väl belagt från utombibliskt material, så att man behöver inte här gissa hur det låg till med honom, och inte heller vad som hände med de kristna församlingarna under 100-talet och 200-talet efter Kristus. Det kan man spåra väldigt noggrant genom att läsa till exempel första Klemensbrevet, eller Didache, eller Justinus Martyren, eller Eusebius kyrkohistoria. Det finns gott om material om de kristna församlingarna och vad som gällde som äkta skrifter. En annan tes i boken är följande. Till historikernas glädje, säger Tibing, lyckades vissa av de evangelier som Konstantin försökte utplåna överleva. På 1950-talet hittade man Döda havsrullarna. Döda havsrullarna innehåller inte några av de här evangelierna som Konstantin den store försökte gömma undan. Döda havsrullarna innehåller inget nytestamentligt material. Döda havsrullarna innehåller avskrifter av regler som man hade i Qumran, och framförallt av gammaltestamentliga böcker. Och de har tillkommit flera hundra år före Kristi födelse. Dessutom hittade man Döda havsrullarna, eller börjar hitta dem, 1947 och inte på 1950-talet. Brown, eller Tibing, fortsätter. Texterna belyser allvarliga historiska motsägelser och påhitt och visar tydligt att vår tids bibel sattes samman och redigerades av män som hade ett politiskt syfte att slå fast att människan Jesus Kristus var gudomlig, så att de kunde använda hans betydelse för att stärka sin egen makt. Ja, det där är ju en populär tanke, att man har fifflat och man har skrivit på ett visst sätt för att få stöd för någonting eller för att befrämja sina egna själviska intressen. Men i själva verket så finns det en rad ögonvittnen till Jesu verksamhet. Och dessa ögonvittnen försöker inte på något vis att göra Jesus till någon gudomlig person av egna själviska intressen eller maktbegär. De tvingas mot sin vilja att kapitulera, motvilligt inse att Jesus är den utlovade frälsaren enligt Gamla testamentet. Han är den utlovade Messias, och som Messias så är han ingen mindre än den levande Gudens son. Och när man skriver om detta så ser man hur de, man kan ibland undra, ja men det måste de väl se av alla Jesu gärningar, att han är inte vilken person som helst, en vanlig dödlig människa. Till och med motståndarna upptäcker ju vad det är frågan om och undrar, vad gör vi? Vi kommer inte ifrån att Lazarus blev uppväckt. Vad ska vi hitta på? Och om nu den uppväckte Lazarus får stå där som ett vittnesbörd om vem Jesus är, att han har samma makt och förmåga som bara Gud har. Ja, att det är som han själv säger, jag och fadern är ett, den som har sett mig har sett fadern. Ja, då kommer de ju att vinna anhängare. Vi måste alltså undanröja inte bara Jesus utan också Lazarus. Eller när den blindfödde står där. Ja, men det måste ju ändå vara bluff. Det är ju omöjligt att han var blindfödd. Men man kan ju fråga folk. Fråga föräldrarna. Fråga dem. Och man får väldigt väldiga problem. Och att Jesus själv framträder som ett med fadern och Guds son, ja det hade ju fienderna förstått. De sa det gång på gång. Han har gjort sig till Gud och därför måste han dö. Så det visste man. Och sedan är det största undret av alla, han har faktiskt övervunnit döden och graven är tom. Ja, de säger aldrig, de som inte tror är fiender till Kristus, de säger aldrig, jo, graven innehåller den döda kroppen, utan så ja, graven är tom. Fiender, vem som fiender måste konstatera att graven är tom. Men det kan ju inte bero på att han har uppstått som man har sagt. Och lärjungarna själva tvivlar ju och undrar. Men när de till slut blir övertygade av klara vittnesbörd, de kan se med sina ögon och ta med sina händer, ja, då går det ju inte att förneka längre. Men Thomas, som inte var med när Jesus visar sina sår i händerna och i sidan första gången, säger, jag kan inte tro det. Fastän då hans 10 kompisar som har varit med, och han själv har varit med och sett ensamma, misstror dem också, för de säger, vi har sett Herren och han har visat sig för oss. Och ändå så tror han att de ljuger. Och han har sett hur tveksamma de var inte godtrogna och lättrogna. Och sen när han och Thomas själv en vecka senare får se Jesus, ja, då kapitulerar han. Men detta att Jesus från början, och att man trodde han är en vanlig människa som har hittat på att han är Guds son, det finns inget som helst stöd för. Och ögonvittnesskildringarna betonar gång på gång att denne Jesus, han är den levande Gudens son. Och han är inte bara en tidig skapelse, som en del gnostiker kunde gå med på, att han hade en existens före det att han föddes i Betlehem, utan han har alltid funnits. Han är av evighet, för han är ett med Gud själv. Hur är det då med detta med Maria Magdalena? Tibing säger så här, och då talar han till Sophie Nivö. Som jag nämnde förut, klargjorde Tibing, hade den tidiga kyrkan behov av att övertyga världen om att den dödlige profeten Jesus var gudomlig. Därför var man tvungen att utesluta alla evangelier som beskrev de jordiska aspekterna av Jesu liv ur Bibeln. De tidiga redaktörerna hade särskilda problem med ett visst besvärande jordiskt tema som återkom i många av evangelierna, nämligen Maria Magdalena. Han gjorde en paus, närmare bestämt hennes äktenskap med Jesus Kristus. Ja, det står inte mycket om Maria Magdalena, men vi vet att hon kom till tro, och vi vet att det var hon som först fick se den tomma graven och möta den uppståndne. Långt efter det att ögonvittnesskildringarna är skrivna, alltså de bibliska evangelierna, så tillkommer gnostiska evangelier. Och i två av dem så finns det någonting om just Maria Magdalena som Brown tar fasta på. I det så kallade Filippus evangeliet står det: och frälsarens följeslagerska är Maria Magdalena. Men inte heller i den passusen står någonting om något äktenskap. Utan Maria Magdalena, hon blev ju överlycklig över den frälsning och förlåtelse som erbjöds. Och så glad i sin tro att hon blev en väldigt ivrig lärjunge. Men, säger då Dan Brown, när det står att hon var följeslagerska så betyder det att hon var Jesu maka. Och hur kan han veta det? Jo, säger då Tibing, som vilken forskare i arameiska som helst kan tala om, betydde ordet följeslagerska på den tiden bokstavligt maka. Nu är det ju bara det att Filippus evangeliet inte är skrivet på arameiska, utan på koptiska. Och koptiskan har också en hel del grekiska låneord, och där i bland de orden finns just koinonos som står här, som betyder följeslagerska. Så det är bara påhitt rakt ut i luften. Och Brown utgår väl ifrån att ni läser varken arameiska eller grekiska, så att ni kan inte kolla vad han säger. Sen finns det ett evangelium som kallas för Marias evangelium. Det är en mycket sen gnostisk text. Och det avviker totalt ifrån det nytestamentliga evangelien. Det här evangeliet vill uppenbara på gnostiskt vis himmelska hemligheter om en frälsande kunskap, frälsande gnosis. Det vill säga hur vi ska tillintetgöra vårt fängelse. Kroppen är ett fängelse, och hur vi ska arbeta för att frigöra vår egen ande så att den kommer ur detta fängelse och når upp till de himmelska höjderna. I det här Maria evangeliet så, ja, om detta säger Tibing: jag ska inte tråka ut er med jag ska inte tråka ut er med de otaliga omnämnandena av äktenskapet mellan Jesus och Maria Magdalena. För då är det alltså så att det finns varken otaliga omnämnanden av äktenskapet mellan Jesus och Magdalena eller ett enda omnämnande. Det är fantastiskt. Och han fortsätter, och säger man samma sak flera gånger så blir det ju sant. Som jag sa tidigare är äktenskapet mellan Jesus och Maria Magdalena ett dokumenterat historiskt faktum. Står det sen några sidor längre fram. Ja, det här temat är nu ganska gammalt. Vi kan hitta det första gången på 800-talet efter Kristus. Alltså ganska långt efter biblisk tid, men i alla fall. Och det temat har tagits upp före Da Vinci-koden i en bok från 1982 som blev ganska omtalad. Det var det tre personer, Michael Bagent, Richard Leigh och Henry Lincoln, som stod bakom en bok som heter Holy Blood, Holy Grail. Och den här boken trycktes om förra året. Och de här personerna är oerhört arga på Brown att han har knyckt deras idé. Så de har stämt honom. För nu har alltså Brown tjänat flera miljarder. Och de här tre har också tjänat, kanske inte så mycket, men de hade ju tjänat ännu mer om inte Brown hade knyckt deras idé. Ja, vad går det ut på, det som påstås i Holy Blood, Holy Grail? Jo, att Maria var havande. Att Jesus hade gjort Maria Magdalena med barn innan han dog på korset. Och att Maria Magdalena flydde till Frankrike. Och där födde hon en flicka som fick namnet Sara. Och hon blev stammoder till den merovingiska kungadynastin i Frankrike. Ja, hörni, vad ska vi nu säga om det här? Jo, det här är sanningen enligt Brown. Enligt de oförvanskade evangelierna, och då menar han alltså att det finns en rad oförvanskade evangelier, och han tänker väl på några av de gnostiska. Så var det inte Petrus som fick uppgift av Kristus att grunda den kristna kyrkan, det var Maria Magdalena. Jesus var den första feministen. Brown, han är väldigt lurig. Han plockar kända gnostiska tankar, som jag kommer tillbaka till lite, om hur det fina med gnosticismen är att det finns ingen auktoritet över oss. Utan vad allt går ut på, det är att vi själva är högsta auktoritet och kan bestämma genom kunskap om vår egen ande och förverkliga vad vi känner och vill enligt vår ande, enligt vår inre, så är vi fria och oberoende av alla auktoriteter. Och det passar ju väldigt bra i vår tid. Var och en får göra det man känner är riktigt, och ingen annan ska komma och säga att det där är synd eller det där är fel. Utan vad en människa känner som rätt, upplever som rätt, det är rätt. Men dessutom så är ju det här då med feminismen intressant. Och då passar det ju bra att säga att Jesus var den första feministen. Och vidare kommer han in på att den rätta vägen till himlen eller till lyckan, det går genom sexualiteten. Sex är vägen till Gud, säger han. Och det kommer jag tillbaka till strax. Nå, enligt så kallade oförvanskade evangelier så var Jesus väldigt smart när han förenade sig med Maria Magdalena. För själv tillhörde han ju en kungaätt, nämligen Davids ätt. Och Maria Magdalena, hon tillhörde ju Benjamins stam, en annan kungaätt. Saul var ju benjaminit. Och så slog han ihop de här två kungaätterna, och då kunde han ju verkligen skapa ett mäktigt politiskt förbund som kunde göra rättmätigt anspråk på tronen och återupprätta Salomos kungaätt. Ja, nu läser jag innantill ur Da Vinci-koden. Ja, kommentarer är överflödiga. Maria Magdalena var ingen benjaminit, tillhörde inte Benjamins stam, det var bara påhittat. Rakt ur gripet ur luften. Och det vi vet om Maria Magdalena, det är bara det som nämns ett fåtal gånger i evangelierna. Hon var en av Jesu lärjungar. Hon blev mycket ivrig och tacksam lärjunge, har jag sagt. Och hon var med vid Jesu kors, och hon var bland de kvinnor som upptäckte att graven var tom. Och enligt Johannes var hon den första som fick se den uppståndne Jesus. Sen under medeltiden så började man identifiera Maria Magdalena med några andra kvinnor som nämns i evangelierna. Och då fick man henne att framstå som prostituerad. Och det är den bild om henne som många känner bäst till. Men den bilden har inte något stöd i Bibeln överhuvudtaget. Jag måste skynda mig här, förstår jag, har så mycket att säga. Men ska vi gå till den heliga graal som spelar en stor roll? För det hör ihop med Maria Magdalena enligt Dan Brown. Ni vet att det finns medeltida tankar om hur man ska jaga och försöka hitta den här heliga kalken, den heliga graal. Man menar att det är den kalk som Jesus använde vid nattvardens instiftande, och man har hittat på att Josef av Arimatea efter korsfästelsen samlade upp Jesu blod i den här kalken. Och under högmedeltiden så var det den sanne riddarens mål att försöka då finna den här kalken. Och så har man sökt och jagat den här kalken väldigt länge. Men nu får vi veta vad som är hemligheten. Man har inte förstått att den heliga kalken, det är Maria Magdalena. Maria Magdalena har fått del av Jesus genom att Jesus har gjort henne gravid. Och hon har fött avkomma till Jesus. Det är det frågan om. Den heliga graalen är inte ett föremål. Den är faktiskt en person. Och då börjar Sofie Nevö undra, ja, vem då? Hur ska man förstå det här? Och så får han så småningom veta att det är Maria Magdalena som samtidigt är en symbol för det heliga kvinnliga. Och det kommer en ny spännande tanke in också. Symbol för gudinnan. Jesus får ju inte vara Gud. Det var alldeles tokigt. Men nu så får det heliga feminina, som feminin som det står i den engelska texten, nu får denna heliga det kvinnliga, det blir nu en gudinna. Och Tibing, står det, hade nu äggat upp sig. Legenden om den heliga graal är legenden om kungligt blod. När det i graallegenden talas om kalken med Kristi blod, handlar det egentligen om Maria Magdalena, den kvinnliga livmoder som bar på Jesu kungliga ättelinje. Maria Magdalena skulle kunna bringa männen i den tidiga kyrkan på fall. Hon var inte bara den kvinna som Jesus hade gett i uppgift att grunda kyrkan. Hon hade dessutom konkreta bevis på att kyrkans nu utropade gudom hade gett upphov till en mänsklig ättelinje. Och att Jesus bara var en vanlig dödlig profet. Ja, den här kunskapen om vad som egentligen menas med den heliga graal och att Maria Magdalena skulle vara och hennes efterkommande skulle vara kyrkans ledare, den hemligheten, den har det här hemliga sällskapet Prioré de Sion tagit fasta på. Och det är därför som det den här mannen där var mördad i Louvren, och hela den här jakten går ut på det, att den här hemligheten får inte komma fram, komma i ljuset. Prioré de Sion, står det, dyrkar än idag Maria Magdalena som gudinnan, den heliga graal, rosen och den gudomliga modern. Enligt priorén, fortsatte Tibing, var Maria Magdalena gravid och Jesus korsfästes. För att skydda Kristi ofödda barn var hon tvungen att fly från det heliga landet. Med hjälp av en betrodd farbror till Jesus, Josef av Arimatea, reste Maria Magdalena i hemlighet till Frankrike, som på den tiden kallades Gallien. Här fick hon skydd i den judiska kolonin. Det var här i Frankrike hon födde sin dotter. Hon fick namnet Sara, och så vidare och så vidare. Det som kan kanske lura en del människor, det är ju det att det kommer ju sanningar och fakta lite här och där också. Till exempel att Frankrike på den här tiden inte hette Frankrike utan Gallien. Det är ju helt korrekt. Och en del andra sådana här korrekta upplysningar dyker upp blandat med alla de här påhitten. Och det förvirrar säkert många. Ja, jag ser att det är mycket här som jag får gå förbi. Men lite grann då om det här med sexualiteten. Sofie Nevö fick ju vid ett tillfälle, så kom hon på det här hemliga sällskapet när de hade en sån här sexrit. Hon blev ju alldeles förskräckt och sprang därifrån. När det låg då en naken kvinna på ett altare och hur man parade sig med henne. Och nu får hon i alla fall så småningom veta att det var inte allt något fult det här. Utan det var något väldigt fint. Och det här finns ju, det är sant, det finns långt före gnosticismen, om man så vill. Bland kananéerna och babylonierna och sumererna så fanns det en form av gruppsex, en form av hieros, skamos, ceremonier. Där man via riter skulle befrämja både frälsning för grönskan och landet och livet och det egna andliga livet. Och prioredusion står alltså vakt om den här gamla urgamla sexualkulten och praktiserar sexriter. Och då står det, och Lang de försöker få Sofie att förstå att denna kult inte är något perverst utan viktig. Historiskt sett var samlaget en handling genom vilken mannen och kvinnan upplevde Gud. Den fysiska föreningen med kvinnan var enda sättet för mannen att bli andligen fullkomnad och att slutligen uppnå gnosis, kunskap om det gudomliga. Ja, och så vidare. Nå, den här sexkulten är gammal. Och den fanns bland de folk som var runt om israeliterna. Och ni vet hur Israel varnas för att ingå föreningar med de här folken. För då kommer ni att påverkas av den här sexkulten. Och man lydde ju inte förmaningarna från Mose. Utan man förenade sig nu och då med de här folken och hade en form av gruppsex under, på höga höjder under gröna träd som det står. Och det ledde ju till att större och större avfall från Gud och all möjlig promiskuitet fördes in också i Israel, och Israel går mot sin undergång som var förutsagt. Men det här är ju, det förhåller sig inte så här enligt Brown, utan det här är fina saker att ägna sig åt. Och så påstår också Brown att i det allra heligaste i Salomos tempel så fanns det också en gudinna som var jämlik med Javé. Och den här gudinnan skulle heta Shekinah. Då finns det här ordet belagt, det är helt korrekt, men Shekinah, det betyder att den helige guden är närvarande i sitt folk. När folket vandrar genom öknen så uppenbarar sig Gud över den heliga förbundsarken, och därför är den täckt på dagen av en molnstod och på natten av en eldstod. Och ordet för att Gud bor ibland sitt folk är just verbet shakan, och som substantiv Shekinah. Så det är ingen gudom eller någonting. Brown påstår också att den här föreningen mellan den maskuline Javé och det kvinnliga, det syns i själva namnet Javé. För Jah är då en förkortning av Guds namn, och slutet av ordet det är då Hava, säger Brown, och det är alltså den ursprungliga namnet på Eva. Men nu är det på det viset att Eva heter faktiskt på hebreiska egentligen Chava. Det är ett helt annat H, och det H:et finns inte i det heliga gudsnamnet JHVH. Så här har han återigen, jag vet inte om man gör det medvetet eller av okunnighet, så har han blandat bort korten, och det finns ingen som helst grund i det här. Nu ska ni snart få fika, men jag ska bara säga då ytterligare att bland gnostikerna så är den här synen på att sex är en väg till Gud en ovanlig tanke. För att kroppen, som jag sa, enligt gnostikerna någonting ont. Medan ju då enligt Bibeln och enligt den kristna tron så har Gud skapat både kroppen och själen. Men det har funnits vissa gnostiker som också har menat att när anden frigörs så är man fri att leva hur som helst. Och en del levde då ut sina lustar på ett promiskuöst sätt. Ja, ni måste nu höra sanningen om prioredusion, sen ska ni få ta lite fika och sådär, och sen ställa frågor. Det här hemliga sällskapet som spelar så stor roll i den här boken, det är en konstruktion. Inte så att det inte fanns hemliga sällskap, det har funnits många hemliga sällskap, men det som här berättas i boken, det är en konstruktion som har sin grund i en fransman som heter Pierre Plantard. Han föddes 1920 och han dog för bara 5 år sedan. Så en ganska färsk historia. Den här mannen, Pierre Plantard, han var lite speciell, han var royalist, och han sysslade mycket med såna här spekulationer. försökte få reda på såna här hemligheter av olika slag. Och så tyckte han sig att nu hade han något spännande på spåren, och då grundade han det här sällskapet Puré de Sion. Att han kallade så beror på att han bodde år 1956 när han grundade sällskapet vid den schweiziska gränsen. Och där ligger ett berg som heter just Mont Sion. Nå, det här gick inte så bra, utan bara efter ett år så upplöste han det här sällskapet. Men 10 år senare, 1967, så gör han ett nytt försök. För nu hade han kommit i kontakt med en man som heter Philippe de Cherisey, som han blir kompis med. Och de jobbar tillsammans. Och nu förstår de ju att vi måste ha lite dokument att stödja oss på. Så de fixar fram hemliga dokument. Och enligt de här dokumenten går det att bevisa att merovingerna, den gamla kungaätten i Frankrike, den äldsta kungaätten där, hade biblisk härstamning. Alltså härstammade från Jesus och Maria Magdalena. De här dokumenten deponerar man i Bibliothèque Nationale, och då fick det ju en verklig färg av att vara någonting äkta. Och den här Cherisey, han var ganska duktig på att tillverka sådana här dokument, så att några av de här förfalskningarna skriver han då på rätt material också, på pergament. Så då ser det ännu mera äkta ut. Det är den här Cherisey som också hittar på den här listan med stormän i det här sällskapet, Puré de Sion. Där då bland annat Leonardo da Vinci och flera andra kända personer har varit de högsta ledarna enligt den här listan. Och den är fabricerad av Cherisey. Plantar själv menar sig härstamma från merovingerna. Så han skulle bli kung egentligen i Frankrike. Den legitime kungen. När det här nu hade pågått, det här var alltså 67, så kommer sen lite senare de här tre männen jag talade om, Bagent, Ley och Lincoln, in på scenen och får nys om det här och de här dokumenten. Och medvetet eller omedvetet så går de på det här. Så de skriver då den här succéboken och går ut i tv. Och boken heter, som jag sa, Holy Blood, Holy Grail. Men när de då går ut med det här, då börjar Plantar att bli lite försiktigare. Han går ut i en radiointervju och förklarar att det stämmer inte det här med härstamningen från Jesus och Maria Magdalena, utan det har bokens författare hittat på. Så det blev alltså en schism. Sen drar han sig tillbaka 84, men 89, det är inte så länge sedan, samma år som muren föll, så sätter han fart på Puré de Sion en gång till. Men nu vill han vara ensam. Nu tar han avstånd från den här ordenslegenden som Cherisey hade hjälpt till med. Och nu skapar han någonting helt nytt med en ny lista över stormän i den här orden. Och bland de här stormännen har han lite otur. För det plockar han in en person, Roger Patrice Pellat, som var kompis med president Mitterrand. Och nu var det var ju lite tokigt. Därför att Pellat blev dessutom anklagad för korruption. Och han blir indragen nu, Plantar, i den här korruptionshärvan. Det blir husundersökning och man finner en rad märkliga dokument. Som bland annat visar att Plantar gjorde anspråk på tronen i Frankrike. Han blir misstänkt för högförräderi, men man märkte ju att det var något vajsing med den här mannen också, så han klarar sig undan med en skarp tillrättavisning och sen får han dra sig tillbaka. Ja, så får då Dan Brown tag i det här, och det är då han kopplar in tankar från några feminister som man känner till från USA. Och de vet ju precis vad de heter, och vi kan läsa deras böcker och vi kan se precis vad det är Brown har plockat in där. Och han har blivit, när det gäller Thomas evangeliet, han blivit väldigt påverkad av en kvinna som har forskat mycket i gnosticismen. Hon heter Elaine Pagels. Och hon har skrivit en bok som heter The Gnostic Gospels. Och hon var kristen från början, men när hon så småningom bland gnostikerna fanns den här tanken: om du tar fram det som finns inom dig kommer det som du tar fram att frälsa dig. Då blev hon frälst för att liksom bygga på sin egen tanke. Nå, i Thomasevangeliet, och jag tror jag säger det som det sista, jag har försökt att studera det rätt ordentligt, där är det så kallade Jesusord, logia, korta satser, 114 stycken. Och det är ganska märkliga saker som där står, men det viktiga är liksom det här dolda, hemlighetsfulla hela tiden. Men det sista Jesusordet, det går kanske inte så märkligt Brown ifrån när han kör sin tes om det heliga, gudomliga, feminina. Där står det så här: Simon Petrus sa till dem: låt Maria gå bort från oss, till kvinnor är inte värdiga livet. Jesus sa det: se, jag ska leda henne för att göra en man av henne, så att hon också blir en levande ande lik er män. Till varje kvinna som gör sig till man ska gå in i himmelriket. Det här var väl inte direkt något feministiskt budskap kanske. Och det är inte heller något bibliskt budskap.